Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Podplay.
En sexköpshärva där kunderna tillhör samhällets elit och där vissa av tjejerna som utnyttjas är minderåriga. En av dem är 14-åriga Eva. Henne träffar Totte Wallin när han jobbar extra på ett hem för utsatta flickor. Och han blir chockad över vad hon berättar.
Skandalen kommer att bli mytomspunnen. Över 40 år senare debatteras den fortfarande. Och den påverkar Totte Wallin för livet, trots att han bara finns med i utkanten av historien.
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Hela säsong 5 finns att höra på Podplay. Och om du lyssnar på en annan poddplattform får du nytt avsnitt varje onsdag.
Jag heter Torsten Totte Wallin. Och ja, jag ska säga mer. Jag har jobbat inom underhållningsbranschen.
Idag är han 69 år gammal, men vi ska tillbaka till ungdomstiden. I mitten av 70-talet drömmer Totte Wallin om en karriär som artist. Men dit är det långt. Så han bestämmer sig för att börja plugga parallellt med musiken.
När jag gick på lärarhögskolan så ville jag ha något sommarjobb som på något sätt anknöt. Det var ju därför jag hamnade på Eknäs. Sen hade jag några kontakter där ute som jobbade där. Och det var meningen att jag skulle börja jobba som typ fritidspedagog. Men det var jag en dag. Sen hamnade jag som mer eller mindre väktare då.
Det Totte Wallin pratar om är Eknäs ungdomshem som ligger en bit utanför Enköping i Mälardalen.
Det ligger en gammal herrgård som ligger nära sjön med en tillbyggnad då som var bland äppelträd. Och så var det en väg ner till sjön och så vidare. I herrgården så fanns det då, det var den öppna avdelningen, så var det en tillbyggd som hette Östergården. Den var låst. Så de som jobbade där ute, en del var väl idealister, andra var ju de som var en tillfällighet vilka som hade nycklarna, kändes det som. Mm. Som det är väldigt mycket inom kriminalvården tycker jag. Eller så var det på den tiden i alla fall. Sen var det nog för många också som jobbade, tror jag, att det var rätt enkelt att jobba en helg. Därför att då tog liksom institutioner hand om biobesök, köpa pizzor, allting var fixat sådär va. Mm. Så att, jag menar, alltså, jag trivdes ganska bra.
Minns du din första dag där?
Ja, det är, då var jag ju alltså fritidspedagog. Det första jag gjorde, kommer jag ihåg, jag fick åka ut med den där T17 Ockelbo och köra med sportbåt. Jättefint väder, och åkte runt, tänkte det här, vilket jävla drömjobb. Och så dröjde det en dag, så var jag inne på den låsta avdelningen.
Totte Wallin möter en typ av tjejer som han aldrig träffat tidigare. Unga, men redan illa ute. Vissa är aggressiva. Andra vänder ångesten inåt och skär sig.
Alltså mycket droger. Om du tar på den öppna avdelningen, så var det ju, de hade ju inte gjort det kriminellt. Och det fanns ingen rymning och sånt där som man var rädd för där. Och om du tar ålder, den yngsta tjejen var en romsk tjej, var 13 år. Och de äldsta var 18-19. Och så var det skola också då. Alltså. Jag skulle försöka fixa till det. Men det intressanta var att man märkte, det kom in de här nya krumidéerna och så vidare. Jag kommer ihåg att man hade såna här behandlingsmöten.
Krum är alltså Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering.
Där liksom alla skulle vara med. Liksom. Det var tanterna i bespisningen som var tanter utifrån som jobbade extra och så vidare. Och så satt det någon ung socialassistent och någon psykolog som har kommit upp med en ny idé. Satt man i ring där, va? Och så skulle de bestämma liksom om hon skulle få permis och såna grejer. Jag kommer ihåg en tjej som sa till en av de här bespisningstanterna, knullade du sist då? Hon blev alldeles röd i ansiktet. Det var liksom Det var mycket experiment, tyckte jag kändes som.
Ja, det här är en tid när man ser på människan på ett annat sätt än idag. Det gäller inte minst sex. Vid tiden finns ett förslag om att ändra lagen om sexualbrott så att straffen för övergrepp sänks och incest avkriminaliseras. Vissa pratar till och med om barns rätt till sexualitet. Och på svenska porrklubbar är det tillåtet med live shows, alltså att par på scenen har sex inför publik. Och inom både socialtjänsten och kriminalvården är principen att det inte finns några hopplösa fall. Att alla som fallit utanför ramen kan bli en del av samhället igen. Och den tidsandan märker Totte Wallin tydligt på Eknäs.
Vi hade ju socialassistenter och sen så det som vi skötte, det var ju mer, ja, det var de där, att man satt i de här grupperna småningom, men också vi skötte ju mer käka och man skulle åka in till stan och det fanns en buss man åkte i då, och man skulle göra någonting och sådär.
Hur såg du på de här tjejerna då? Vad tänkte du om dem?
Med humor kom man ganska långt och jag har lätt för det. Så att jag har bra kontakt med de flesta där alltså. Men det var ju öden som var jäkligt tragiska, så var det. Som man upplevde sen efter också då. Sådana som man trodde det skulle gå bra för, va? Mm.
Men minst om de försökte testa dig då? Kommer det en 22-årig kille som är ny här?
Jo, det hände. Det var ju som att det var, som jag tror det är för väldigt många som börjar jobba med socialarbetare, poliser och så vidare och sjukvårdspersonal, att det blir en helt annan värld. Som helt plötsligt såg jag på stan, det där är pundare, där är hasch och så vidare. Så man, det var ju någonting annat som öppnade sig.
Lyckades de smuggla in droger på?
Ja, det hände. Det hände.
Så kommer en ny flicka till Eknäs, Eva Bengtsson. Hon är bara 14 år. Vi har varit i kontakt med Eva Bengtsson. Hon bekräftar det som Totte Wallin kommer att berätta i det här avsnittet. Och hon har ingenting emot att han berättar så här utlämnande om henne.
Minns du när du träffar Eva Bengtsson första gången?
Hon kom ju dit. Jag blev beordrad att jobba med henne. Och det var alltså att sitta nattvak. Därför att hon hade gått på amfetamin så hon kunde inte sova. Jag kommer ihåg att fönster och så var sängen på höger sida. Mm. Och hon låg med huvudet in mot, kommer jag ihåg. Och sen att jag satt där alltså. Hela jävla nätterna.
Men är det galler för fönstren?
Ja,
eller?
Där nere var det väl det. Och hon hade också en särskild ställning där. För att hon hade mycket mera stålar eller grejer. Smycken, kläder och sånt där. Än vad de andra hade.
Så Eva sticker ut här?
Ja, det hon sticker ut. Hon var jävligt vild. Inte speciellt kul att göra, men vi funkar där på tumman hand. Bråk och grejer. Och
vad tänker du om henne och hennes framtidsutsikter när du
jag trodde det skulle skita sig fullständigt och sova. Men jag satt med henne, var ju då hon började snacka med mig och började berätta saker.
Frågar du de här smycken och kläder och så, hur hon hade råd med det och så?
Nej, jag minns inte jag, men man utgick ifrån att hon hade tjänat pengar. Mm. Och hur hon hade tjänat pengarna också, det förstod man ju. Mm. I och med vad hon hade berättat för mig. Så att,
Ja, nu börjar Eva Bengtsson berätta saker. Och det som Totte får höra glömmer han aldrig.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men vi behöver nu flytta fokus en stund och berätta om kvinnan som är orsaken till att Eva hamnar på Eknäs. Så här låter det i P3-dokumentär.
Hon är yngre än Marta och jag tycker hon ser för jävligt.
Jag får gärna lägga upp tusen
ska inte knulla
henne. Det är ingenting som gör det. Usch, jag har sett henne naken och ser ut som en plockad fågel.
Jag skulle säga det, jag ser väl inte som en nyskjuten kråka.
Precis.
Doris Hopp, 45 år. Hon är inte vem som helst. Det hörs när polisen avlyssnar hennes telefon. Från sin lägenhet i Stockholm bedriver hon callgirl-verksamhet. De manliga kunder som hon pratar med i telefon kopplar hon ihop med olika kvinnor. I Hopps telefonbok finns över 100 kvinnonamn listade och i lägenheter runt om i Stockholm sker prostitution. Sexköp är lagligt för den här tiden, men inte om den som säljer sig är minderårig. Och det är vissa av tjejerna som Doris Hopp skickar kunderna till. Som Eva Bengtsson, tjejen som nu är intagen på Eknäs ungdomshem där Totte Wallin jobbar. Och när Eva börjar berätta vad hon egentligen har varit med om blir han chockad.
Jag kände ju själv, de här tjejerna skulle inte jag vilja ta i, om man tänker så. Va? Mm. Jag var ju relativt ung då också, eller jag var ju det. Och, så jag fattade liksom inte uttaget att vara... De kunde tro att de var 18, nej absolut inte.
Nej.
Att Eva, som ser betydligt yngre ut än sina 14 år, ingår i ett callgirl-nätverk är inte det enda som skakar om Totte Wallin. För stegvis börjar hon berätta mer.
Hon sa aldrig Doris Hopps namn, utan hon berättade liksom vad hon hade varit med om. Det intressanta var att hon, efter några av de här nätterna, så bad jag henne, kan du skriva en lapp med några namn? Och det gjorde hon det. Jag fick en lapp med tre namn. Och jag kände bara igen ett av de namnen. Och det gjorde mig konfunderad. För jag tänkte, vad fan, hur kan hon känna till det? Sen några dagar senare så var vi uppe. Det här var en trappa ner på den här Östergården. Det var ju två våningar. Det var ett sovrum längst ner. Och så var det tv-rum där uppe. Och då, 76, så hade Ingmar Bergman stucket till München efter den här skatterassien på Dramaten. Och så blev han intervjuad i tv utav en journalist. Och så tittade jag på det. Då går det förbi en tjej som jag visste hade gått på gatan i Stockholm. Och så pekar hon på journalisten och säger, den där jäveln ville att jag skulle jobba åt honom. Och det var samma namn som stod på lappen, alltså Sigvard Hammar.
Men vad tänker du då när hon börjar berätta det här? Hon håller på att tända av från amfetamin. Tror du på vad hon säger då?
På grund av att det var så jävla om hon nu skulle ljuga för mig, varför skulle hon skriva Sigvard Hammar för? Alltså vadå? Om hon har skrivit Lasse Lönndahl eller något sånt där. Men Sigvard Hammar, så Doris Hopp och hans... Det gjorde, och så började jag kolla det där. Jag började ju nysta i det där själv och det stämde ju. Jag pratade ju med folk också.
Mm.
Men det var ingen som trodde att överhuvudtaget, nej vad fan det där var, sån där skit det där. Men jag kunde inte det. När jag hörde mig för hos den, bland annat en social assistent, jag började nämna någon namn, så märkte jag att det här var jävligt känsligt. Överhuvudtaget just med Eva Bengtsson. För de visste ju naturligtvis vad hon hade varit med om för någonting, var hon kom ifrån och så vidare. Så att det var ju jävla hysch om det där alltså.
Den här historien kallas ibland för bordellhärvan, även om det inte finns någon regelrätt bordell. Och sexköparna är inte vilka som helst. Eva Bengtsson berättar att Sigvard Hammar inte är den enda ur maktens elit. Det finns fler. Men att sitta på den kunskapen är som att hålla i en bit glödande kol.
För jag upplevde också att de var ganska skraj. Hon visste ungefär vad man skulle säga. Och jag skojar ju med henne. Jag sa, nästa gång när du är på permis, du kan ju gå till en tidning och så kan du säga att de här personerna har jag varit med. Och så kan du ju få pengar för det, sa jag till henne. Och sen hade ju hon gjort det. När hon hade blivit hotad. Och jag pratade med journalister också.
Mm.
De som jag försökte få kontakt med och sådär.
Och berättade vad du hade hört?
Ja, ja. Men det var ingen som var intresserad. Det var ingen som trodde på det.
Efter sommaren fortsätter Totte Wallin jobba extra på Eknäs. När Eva Bengtsson är 17 år gammal flyttas hon till kvinnofängelset Hinseberg. Det är Totte som skjutsar henne dit. Tiden går. Och om Totte läser tidningarna den 30 juni 1976, Då ser han att sexköpshärvan nystas upp. Doris Hopp döms till 2 års fängelse för koppleri. Bland kunderna finns jurister och poliser, enligt Hopps försvarsadvokat Leif Silbersky. Till och med en högt uppsatt kvinnlig politiker utpekas som sexköpare. Och tv-journalisten Sigvard Hammar, som vi nämnde tidigare, döms för medhjälp till koppleri. Eva Bengtsson nämns i domen, men hon hörs inte som vittne i rättegången. Ingen annan av kvinnorna heller, varken de vuxna eller minderåriga. Det här ska skötas diskret, anser både åklagare och försvarsadvokat. Olika juridiska turer gör också att polisen aldrig går till botten med hur många minderåriga som var inblandade och hur de har utnyttjats. Eller vilka som egentligen fanns bland Doris Hopps kunder.
Vad tänker du då?
Nej, jag trodde ju på henne. Ja, men jag tyckte det var ju helt otroligt. Nej, men jag tyckte att det var förjävligt. Alltså samtidigt så tyckte jag att det var oerhört intressant att det kom fram överhuvudtaget. Ja.
Men skandalen ska bli värre och mer komplicerad. För när Doris Hopp har dömts skriver rikspolischefen Carl Persson en promemoria som går till statsminister Olof Palme. Självaste justitieministern Lennart Geijer nämns som en av sexkunderna. Och flera av de prostituerade ska också haft kontakt med män från en utländsk ambassad. Därför varnar rikspolischefen för att callgirl-verksamheten är en säkerhetsrisk. Geijer skulle till exempel kunna utpressas av främmande makt. Carl Perssons promemoria på 3 A4-sidor göms i Palmes kassaskåp. Men när innehållet läcker till Dagens Nyheters reporter Peter Bratt är det början på en ny skandal. Geijer-affären. Efter publiceringen ljuger Palme i riksdagens talarstol och säger att uppgifterna i DN är lögn.
Det var för jäkligt alltså, och det är fortfarande idag, det är ju bara som är kvar med där. Det var ju han och Palme, Ebbe Karlsson och Lennart Geijer. De såg ju att det fanns i Peter Bratts artikel i DN som pekade ut Geijer, så fanns det några tidsangivelser som var fel. Då fick de ju Dagens Nyheter och fick kalla fötter där, va. Och Palme kallar rikspolischefen springer med skvaller, och då avgick ju Carl Persson.
Nu är vi framme vid 1977. Det här är en av de största politiska skandaler vi har haft i Sverige. Och när tonläget blir högt glömmer man lätt bort vad alltihop egentligen börjat med. Sexhandeln.
Och det som förundrade mig mest, det var ju Palme reagerade. Alltså han kallade Peter Bratt för en råttan med en hårlös svans och gula betar på publicistklubben dessutom.
Och när DN går ut och ber om ursäkt och,
ja,
det här liksom, och det här liksom försvinner innan Studio S tar det igen, tar upp det igen, vad tänker du då?
Att det är helt sanslöst.
För att sammanfatta det vi vet idag. Carl Persson nämnde Geijers namn. DN hade rätt om det väsentliga i sin artikel. Palme ljög. Och Doris Hopp, hon fick 2 års fängelse och böter. Men alla andra frågor då? Vilka av alla de mäktiga män som genom åren pekats ut var egentligen sexköpare? Varför kantas historien av så många märkliga turer när det gäller både utredningen och det politiska spelet efteråt? Och varför är Säkerhetspolisens akt om Doris Hopp än idag hemligstämplad? De frågorna har inga svar, och det skapar nyfikenhet på många håll.
Läser varenda tidning, jag har tidningsurklipp och grejer här. Och...
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men märkte ni vad som hände när vi berättade om de komplicerade turerna? Vi kom ifrån historiens grundpersoner, sexkundernas offer, som den mindreåriga Eva Bengtsson.
tjejerna hamnar ju väldigt mycket i skymundan ofta.
Ja, visst har de gjort det. Man tänkte så här, vilket pris de får pröjsa. De var inte så gamla. Redan där var det på något sätt kört, trodde man. Och det var det för de flesta. Jag trodde att Eva var körd. Eva Bengtsson, så att hon skulle inte överleva.
Totte Wallin blir med åren en framgångsrik artist och tv-personlighet. Men han glömmer inte tiden på Eknäs ungdomshem. Han skriver till och med låtar om den.
Du säljer kroppen för att skjuta mera brus. Vännerna skriker i din arm. Taggar.
Vi måste prata om den här låten du skrev också.
Om fyra flickor.
Ja.
Den kom inte 77.
Ja.
Jag tror inte att man trodde riktigt på det på något sätt. Jag kommer ihåg när hon skulle spela den i radio. Och den gick på en, jag tror det var en lördagkväll, mellan 11 och 12. Så vi åkte ner i min bil och så stod vi nere i sjön. Och så lyssnade vi på den där. Och tjejerna kommer ihåg, de kommenterade liksom för att de gick in och heroin, vem var det? Vem var det som hade, och sådär. Alltså det var ju...
Alltså det var inte tjejkompisar utan det var tjejer från hemmet.
Ja, alltså. Alltså det var ju många av dem som man träffade där ute, de lever ju inte längre. Mm. En blev den här slaktaren från Enköping som de kallas. En tjej där, hon blev ju skar ju hand halsen av. Så jag minns en gång vi var och spelade i Kungsträdgården. Det kunde vara 86-87 på scenerna. Så kom det fram en tjej till knacka på. Man bytte om i såna här baracker. Så man lås bakom. Det var en tjej. Och så kom hon in, jättesöt, den tjej där ute. Och så hade hon en lång tröja på sig. Och så sa hon, hur fan är det med dig då? Så, och så drog hon upp tröjan och var en svart, va? Heroin. Hur fixar du det där? Och så gjorde hon så här, nicka Malmskillnadsgatan. Sen fick jag reda på att någon månad senare så hade hon hoppat ut i det fönstret och tagit livet av sig.
Den dystra misstanken som Totte har haft redan ute på Eknäs infrias. Många av tjejerna han träffat där går under. Men inte Eva Bengtsson. Hon lyckas mot alla odds vända väg och bli drogfri. Det är 45 år sedan de först träffades på ungdomshemmet. De flesta i centrum av den här skandalen är döda. Men den här mediehistorien förbleknar aldrig. För Totte Wallin har den inte bara stannat kvar, utan även förändrat honom i grunden.
Men har dina egna efterforskningar, som du kallade för förut, när det gäller Geijeraffären och allt det där Eva berättade, har de fortsatt under åren?
Japp, jag kan berätta det att det finns kontakter runt omkring det här.
Vid ett tillfälle, många år efter, träffar Totte Wallin den gamle rikspolischefen. Han som skrev den olycksaliga promemorian till Palme.
Carl Persson till exempel, som jag träffade då, och vad som hände och vilka som har funnits runt om honom. Då står jag där med själva grunden till, alltså, bordell här. Och han har tårar i ögonen. Och bara det, och så säger han så här, min familj har lidit så mycket. Och det känner jag liksom som ett ganska starkt incitament, alltså.
Men vad är det som gör att du inte kan släppa det här? Man skulle kunna säga, det är länge sedan, vi får aldrig veta sanningen, nu skiter jag i det här.
Men, ja, men jag är nyfiken, jag vill veta. Och det har präglat mig så jäkla mycket. Och det handlar om vår självbild, det är det jag ska komma till. Det är den jag är intresserad av. Vi ska vara ett bättre land, en slags välfärdschauvinism. Där Sverige är ett bättre land än andra länder. Jag menar, om vi bygger ett samhälle på en falsk självbild, så är fundamenten fel.
Och han är inte ensam om att fundera kring kopplerihärvan. På senare år har den skildrats i reportageboken Makten, männen, mörkläggningen av Janne Mattsson och Diane Rauscher och i SVTs dramaserie Hinsehäxan. Men också i dramafilmen Call Girl från 2012.
När filmen hade premiär, för då var jag bjuden, då satt jag bredvid Eva, Doris Hopps döttrar och polisen som var med i filmen. Och vi satt tillsammans på filmen. Det var ju häftigt.
Ja, det är författaren Diane Rauscher som bjuder in alla de som Totte nämner till premiären. Även Eva Bengtssons advokat Niklas Karlsson är där. liksom före detta Säpo-chefen Olof Frånstedt. Filmen Call Girl gör nu att medierna återigen intresserar sig för många av de uppgifter som finns i boken Makten, männen, mörkläggningen från 2004. Inte minst för att statsministern i filmen är en av sexköparna. Även om filmens statsminister inte har något namn är det lätt att förstå att det handlar om Olof Palme. Hans son Mårten blir mycket upprörd och attackerar filmmakarna. Call Girl klipps om.
Alltså, om du tittar på det som hände efter filmen Call Girl var ju samma sak. Man var ju inte intresserad av Eva Bengtsson och mindreåriga tjejerna, alltså deras berättelse. Man var ju intresserad av familjen Palme. Det har ju fortsatt att skjutas undan och journalister vill inte ta i det här av någon underlig anledning.
Du sa förut att det här har påverkat ganska mycket hur du ser på, ja, på samhället. På vilket sätt då?
Nej, jag tar ingenting för givet, jag har inga fångar. Och jag brukar säga så att jag har ett mantra som man ska aldrig leta där man tror att man ska hitta någonting. Och framförallt så litar jag inte på någon slags officiell bild som makten står för. Och framförallt om man ser hur tentaklerna på något sätt fortfarande finns kvar. Va?
Är det inte lätt att bli konspiratorisk i överkant om man har en sån här erfarenhet? Har inte det här gjort att du har blivit desillusionerad på ett jobbigt sätt? Om din inställning hela tiden är att det som kommer uppifrån alltid ska misstros, blir det inte jobbigt att leva så?
Alltså, jag tror att det har nog med personlighet att göra också. Alltså, för att jag har ganska bra temperament som person. Inte så att jag ser humoristiskt på det här, men jag har alltså ett anslag som gör att det här klarar jag.
Totte Wallin och Eva Bengtsson hörs fortfarande ibland. Idag har hon 3 vuxna barn och 7 barnbarn. Livet är ganska bra, berättar hon. Men en sak gör Eva rasande. Att hennes försök att få skadestånd från staten har misslyckats. Totte Wallin, han befann sig bara i utkanten av skandalen. Ändå är det som att den inte får något slut för honom.
Alltså, det var så jävla osannolikt och... Jag vet att hela det där, det har ju präglat mig otroligt mycket i min syn på makten. Och...
Så din skeptiska hållning till makten, den grundlades där på Eklund?
Japp, det gjorde den.
Vad finns det för obesvarade frågor, tycker du?
Det är sett om de som utnyttjar de här mindreåriga tjejerna, naturligtvis.
Alltså vilka de var?
Ja, och hur de kom undan med det och hur det har påverkat rättssystemet. För att jag menar, det måste ju ha varit några som har fått någonting för att de höll käften och alltihop det här. Va?
Tror du hela sanningen kommer fram?
Nej, det tror jag inte.
Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. Du kan kontakta oss på mail jagvardar@bplus.se. Det är B-plus med bokstäver. För Podplay producerar vi även podden Misslyckade brott. Vi driver också specialistbyrån för innehåll Commercial Content och arbetar bland annat med medieträning. Googla medieträning 2.0 så får du se. De 10 avsnitten i säsong 5 av Jag var där finns ute på Podplay. Du som lyssnar på någon annan poddplattform får ett nytt avsnitt varje onsdag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.